lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till vers 7 i Efeserbrevets fjärde kapitel och överskriften för det här avsnittet är Det nya livet i Kristus. Och vi kommer att märka kontrasten från Efeserbrevet 4:6 som talade om en Gud som är allas fader. Han som är över alla, genom alla och i alla. Och till Efeserbrevet 4:7 där det inte längre talas om alla, men där det nu fokuseras på den enskilde. Paulus tar alltså steget från alla till var och en av oss. Och han talar till oss om den nya människans normer och vanor. I första Korinterbrevet kapitel 3 skriver Paulus till församlingen i Korint: Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Men vi är inte kallade att förbli spädbarn i Kristus. I andra Korinterbrevet 13:9 skriver Paulus: Och vad vi ber om är just detta, att ni ska nå fram till allt större mognad. Mognad och växt är en absolut nödvändighet. Eljest utvecklas vi till att bli som den hemmavarande sonen i liknelsen i Lukas 15. Och då blir kristendomen bara en strävan. Vi läser i Efeserbrevet 4, vers 7. Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Varje kristen har fått en gåva som vi minns både från vår vandring genom Romarbrevets 12:e kapitel och första Korinterbrevets 12-14 kapitel. Så när Herren genom Paulus förmanar trons folk att bevara andens enhet, betyder det inte att vi ska bli kopior av varandra, utan varje kristen har fått sin gåva för att kunna vara till nytta var och en på sitt sätt. Jag repeterar ifrån första Korinterbrevet 12, verserna 4-7. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Det betyder att en gåva är den helige ande verksam genom den troende för att bygga upp kroppen som består av troende, det vill säga församlingen. Gåvan ges för att vara till nytta för hela kroppen av troende. Gåvan är inte först och främst given med tanke på din andliga utveckling. Men du får din gåva för att du ska fungera tillsammans med de andra lemmarna på kroppen och bli till styrka för det andra och till välsignelse för församlingen. Jag tror att det är viktigt att förstå skillnaden mellan frälsande nåd, det vill säga den nåd som ger frälsning åt en syndare och som givits åt alla som tror, och å andra sidan nåden till tjänst som Gud utrustar sitt folk med för att de ska tjäna och som ges i olika grad allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Församlingens enhet bygger på karis, Guds nåd, som har försonat oss med honom. Församlingens rika mångfald bygger på karismata, på de Guds gåvor som delas ut till församlingens medlemmar. Efeserbrevet 4, vers 7 säger oss att var gåva är en Kristi gåva. Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det: han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Han steg upp i höjden. Det talar om Kristus efter att frälsningsverket är fullbordat, döden besegrad. Så återvänder den uppståndne och förhärligade Kristus till Gud, där han nu sitter på Faderns högra sida. Han som frivilligt steg ner för att frälsa dig och mig har nu segerrikt åter stigit upp till härligheten. Och när det talas om att han, det vill säga Kristus, gav människorna gåvor, så ska vi inte tänka på dessa gåvor endast i betydelsen andens gåvor eller erfarenheter. För här talas nämligen om Kristi gåvor, medan det till exempel i Romarbrevet 12 talas om Gud Faderns gåvor. Därför ska vi aldrig skilja för mycket på de tre personer i gudomen, eftersom de verkar tillsammans i allt som rör församlingen, dess frälsning, dess utrustning och dess välsignelse. Det handlar om Fadern, Sonen och den helige Ande. Vi läser i Efeserbrevet 4, vers 9 och 10. Detta ord, han steg upp, vad betyder det, om inte att han också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. För att uppfylla allt. I Lukas 24, vers 44 säger Jesus till sina lärjungar: detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Guds ord genom profeterna skulle i allt uppfyllas. Det är det ena. Men i Lukas 4:1 står det: uppfylld av den helige ande återvände Jesus från Jordan och fördes av anden omkring i öknen, där han frestades av djävulen i 40 dagar. Jesus återvände från Jordan, uppfylld av den helige ande. Och Johannes vittnar i Johannes 1, vers 16 och 17. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. I Apostlagärningarna 11, 24 läser vi: Barnabas var en god man, uppfylld av den helige ande och tro. Vi kan med rätta säga: Jesus kom för att uppfylla lagen. Han kom för att skriftens profetior i allt skulle uppfyllas. Och han har besegrat Satan, synden och döden. Han är uppstånden. Och han önskar utgjuta sin fullhet till alla sina lärjungar. Han lever, ja han lever. Kan aldrig dö igen. Han ber för dig som strävar till far i himmelen. En frälsningsström så ren och klar nu flyter från hans sår. Så den som tror en härlig frälsning får. Guds nådegåvor delas ut till den som intet har. De njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl. Och elden sätter hjärtat ditt i brand. Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Eller som det står i en norsk sång: O Jesus, du som fyller allt i alle, som rik på misskunnhet och nåde är. Jag, likt Maria, för din fot vill falle, för intet vilested är skönt som där. Vi läser Efeserbrevet 4, vers 11 till och med 13. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vad Paulus här säger är att Gud utväljer vissa människor som han har kallat och utrustat med vissa gåvor, och sedan ger han dessa som en gåva åt församlingen. Och Gud har ett bestämt mål med det här. Och här får vi i klartext veta varför Gud har givit dessa gåvor till församlingen. Nämligen för att utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Samtidigt är det viktigt att vi har klart för oss att när det står utrusta det heliga till att utföra sin tjänst, så talar här ordet tjänst, det vill säga diakonia, inte om pastorns eller vissa andra speciella tjänster, utan snarare om lekmännens arbete, det vill säga allt Guds folk utan undantag. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 5: Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Och i Petrus första brev, kapitel 2, vers 9, skriver han: Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och det är verkligt ett tacksägelseämne att detta bibelska syn på det allmänna prästadömet börjar få genomslag också i våra nordiska länder. Då man med Nya testamentets hjälp fått sina ögon öppnade för att denna tjänst för Gud inte är något som bara gäller en prästerlig elit, utan det gäller allt Guds folk. Men det betyder inte att det inte finns olika uppgifter och olika gåvor och utrustningar. Första Korinthierbrevet 12, vers 18-20 säger: Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om allt sammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Pastorn är inte församlingens herre, men dess tjänare. Men församlingen ska inte bestämma vad pastorn ska predika. Han ska systematiskt undervisa i Guds ord och hjälpa och uppmuntra de olika församlingsmedlemmarna både att upptäcka sin egen gåva och att utveckla den och använda den. Och här vill jag repetera några verser från Efeserbrevets första kapitel. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Låt oss göra gemensam sak med Paulus och utbedja oss andliga ledare som både själva förstår vilket hopp vi är kallade till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, det vill säga i församlingen. Ledare och pastorer som har visdom till att hjälpa de olika lemmarna att finna sin plats och sin funktion i Kristi kropp, församlingen. Paulus säger att Kristi tanke med att kalla och utrusta herdar och lärare är därför att han genom deras tjänst och ordets förkunnelse ska utrusta allt sitt folk för alla deras olika uppgifter. Och målet är att vi alla ska nå fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Ja, till ett sådant mått av andlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Låt mig, o Herre, få glömma mig själv och allt som är mitt, så din fullhet i hjärtat kan strömma. Ty riket, ja, riket är ditt. Låt var tanke i blodet få renas. Låt var handling ledas av dig. Ja, låt oss så helt förenas att din ande helt uppfyller mig. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av andlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Han gav någon till apostlar. En apostel var en person som inte bara hade mött, sett och hört den historiske Jesus Kristus, men som också personligen kallats av Jesus till en helt speciell tjänst och utrustats med en speciell inspiration. Att det handlar om en särställning, det ser vi bland annat av Lukas 6:13 där det står: när det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut bland dem 12 som han kallade apostlar. Och i Uppenbarelsebokens 21 kapitel där det talas om en ny himmel och en ny jord och det nya Jerusalems härlighet, så står det i Uppenbarelseboken 21 vers 14: stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod 12 namn, namnen på lammets 12 apostlar. Och därför tvekar vi inte att säga att i den betydelsen, alltså som Jesu personligt utvalda medapostlar, som är församlingens fundament och Guds speciella redskap för uppenbarelse, i den bemärkelsen finns det inga apostlar idag. De ursprungliga 12 apostlarna var ögonvittnen till den historiske uppståndne Jesus och kan därför alltså inte ha några efterföljare idag. Och för det andra så finns dessa apostlars auktoritet bevarade i det nya testamentet. Och detta nya testamente är den egentliga apostoliska successionen. Men även om vi inte har den apostoliska tjänsten idag med den auktoritet som dessa Jesu 12 utvalda apostlar hade, så finns det nog sådana som har en apostolisk tjänst i den bemärkelse att de är utsända av en församling, antingen som missionärer eller i någon annan pionjärtjänst. Men ingen tjänst idag kan sidoställas med Jesu 12 apostlar. Och jag repeterar Uppenbarelsebokens budskap om det nya Jerusalem. Uppenbarelseboken 21:14. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod 12 namn. Namnen på Lammets 12 apostlar. Och om vi inte ska tro Guds ord i den här saken, vad ska vi då tro? Han gav andra till profeter. Här, liksom i de övriga nytestamentliga breven, så talar han om Nya testamentets profeter. Och här vill jag påminna om vad vi läste i Efesebrevets 3 kapitel, där Paulus i Efesebrevet 3, vers 4 och 5 säger: när ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Och Hebreerbrevet 1, vers 1 och 2 säger: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Och det kommer inget budskap som avviker ifrån gamla och nya testamentets budskap. Och det kommer inget tillägg till den avslutade uppenbarelsen. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Så den profetiska gåvan kännetecknas idag framför allt av gåvan att genom den helige andes gärning både kunna höra och motta Guds ord. Även om det inte rör sig om någon ny uppenbarelse, men smörjelsen att förkunna ordets sanningar så att människan kan känna igen sig och bli gripen av ordets sanning. Men därmed har jag inte sagt att det inte skulle vara någon profetisk gåva verksam i församlingen, som kan komma med ett helt direkt tilltal till en person i en bestämd situation. Det har jag själv fått erfara, både i mitt eget liv och även i andra människors liv. Det finns olika slags nådegåvor och olika slags tjänster, men Herren är densamme. Paulus använder vår mänskliga kropp som illustration när han ska förkunna denna andliga sanning om församlingen som är Kristi kropp. Och liksom kroppen består av många olika lemmar och funktioner som alla är beroende av varandra, så finns det ingen enskild kristen som i sig själv förenar alla församlingens funktioner. Det finns ingen som inte behöver församlingsgemenskapen. Ingen kristen kan ha Gud för sig själv utan att behöva det andra. Och i första Korinthierbrevet 12:12 skriver Paulus: ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. Han gav andra till evangelister, andra till herdar och lärare. En herde kan också vara lärare. Och vi lägger märke till att Paulus skriver inte som när det gäller apostel, profet och evangelist. För då skriver han andra till profeter, andra till evangelister och så vidare. Men han skriver inte någon till herde, andra till lärare, men andra till herdar och lärare. Det är viktigt att herden också är lärare. Man kan vara lärare utan att ha herdens nådegåva. Och alla de olika tjänsterna Gud gav åt församlingen för att utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Så viktig är församlingens uppbyggnad i Guds ögon. Efesierbrevet 2:10 säger: ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Vi kan kalla en församlingspastor för en tjänare. Men om du är född på nytt så är du lika mycket en Guds tjänare. Det är inte ordinationen som gör dig till ett Guds redskap. Pastorn har ett speciellt ansvar att undervisa församlingsmedlemmarna i Guds ord på ett sådant sätt att undervisningen teoretiskt och praktiskt utrustar det heliga till att utföra sin tjänst. Pastorn och församlingens gemensamma uppgift är att bygga upp Kristi kropp. Enheten i tron finner vi i kunskapen om Guds son. Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Enheten i tron finner vi i kunskapen om Guds son. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 10368, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.